och välkomna till avsnitt 263 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, som kallas för mammut, och på min högra sida
sitter mannen som kallas för präst.
Allsmäktig.
Präst allsmäktig. Himmelens och jordens skapare.
Dellert.
Nej, jag brukar faktiskt väldigt sällan kallas för det. Präst kallas jag ibland, av förklarliga skäl som jag är det.
Ja. Så, och Kjell kallas det också.
Nej, det kallas jag också, utom av mamma som kallar mig Kjelle.
Kjelle, ja. Men det har inte satt sig bredare. Alltså, jag har aldrig hört någon säga Kjelle.
Nej, det har hänt att folk har frågat det. Vill du att jag ska kalla dig Kjelle? Och säga nej.
Nej.
Och jag presenterar mig aldrig så. Men min bror gjorde det, kallade mig det förr. Men han har uppfattat att jag är inte så förtjust i det. Så att,
ja. Nej, du är ingen Kjelle.
Nej, det känns inte så.
Å andra sidan, för när vi lärde känna honom för x antal 12 år sedan, om du hade då sagt Kjell, då hade du varit.
Ja, då hade det varit. Att, ja, precis,
men just precis. Det känns konstigt. Kjell känns rätt.
Ja, det är lite mera.
Eller herr Dellert.
Herr Dellert. Ja, eller precis. Pastor Dellert.
Ja. Pastor. Ja. Mm. Vi lämnar namnologin. Hur är det?
Det är väl rätt så bra. Vi sitter ju här med varsin ond rygg som vanligt. Ja, ja. Och försöker att låtsas som vi inte märker av dem.
Precis, leende.
Ja, vi döljer vår vånda med glada miner. Men annars är det bra. Det är bra. Jag har ägnat hela helgen åt att flyttstäda åt min dotter.
Ja.
Och målat om ett par rum dessutom där. För att de måste lämna, det är en hyreslägenhet och de ska lämna den. I det skick de fick den, och det gör man ju aldrig. Alltså, utan det, de har ju haft upp hyllor och tavlor och grejer. Så att nu har vi fått måla om och
det
fixa
där, det där är så tråkigt att man måste fixa för en flytt.
Det är värdelöst. Ja, det att är om man det. Fixar till sig själv och målar, ja. Det gjorde vi förra året. Fixa ett rum själva och sen måla, tapetsera. Det är ju ändå, ja men det här gör jag för att det ska bli fint. Så ja, det här är kul liksom. Så flyttar man in där, vad fint det blev. Och så. Men det här är ju bara död.
Ja, men precis. Men det är ju inte helt ovanligt heller att om man har en till försäljning, om det är en bostadsrätt eller ett hus eller någonting, att man också fixar någonting för att det ska öka värde. Men just det är också det. Helt värdelöst att hålla på med. Ja, så här, nu målar vi här sliter för att lämna det liksom.
Ja, nej, det är en trist syssla, om man säger.
Så är det. Jag har haft sån fotograf hos mig. Jag ska också eventuellt flytta. Ska se om jag får det jag vill ha för min lägenhet. Då flyttar jag, annars så blir jag nog kvar. Och så jag är lite på det spåret också just nu. Men jag har ju kommit mycket kortare då på resan.
Ja,
att sälja. Men det är... Det är tråkigt, helt på sig, du vet, man plockar undan grejer, för egentligen, du vet, på de här bilderna ska ju inte finnas någonting.
Liksom. Nej, det är ju värdelöst att det är också en...
Ja, ska stå en blomma, du vet, i rätt vinkel
i huset. Ja, precis. Ja, vad dåligt.
Men jag skulle träffa dig, så jag stack när fotografen kom, så det var någon annan som fick
ta. Kasta ut citronerna själv där hemma,
eller det var någon annan som fick ordna med det. Så är det. Före du, jag tänkte på en sak där du sa... Vi har ont i ryggen. Jag jobbade tre kvart på en sån telefonförsäljning när jag var så här, du vet, 17 år. När jag säger tre kvart så var det typ så länge. Alltså det var vidrigt. Jag sa, det här är ingenting för mig.
Nej.
Fy. Men då var det så här ett manus typ man skulle följa. Eller man kunde följa innan man var varm i kläderna. Som då sa just där, le. För då låter du gladare. Eller något sånt här. Alltså le. Och det var också, du vet, det där personliga... Liksom
fake it till you make it.
Ja, typ. Personliga tilltalet, du vet, det här. Hej Kjell! Andreas heter jag. Det var kräkt.
Jag hatar ju det, jag hatar det. Man får ju inte vara elak mot dem, för de gör ju bara sitt jobb.
Ja.
Så jag försöker låta bli att vara elak, men ändå så här... Jag kan inte låta bli att vara lite irriterad eller så här. Ja, men du vill sälja. Nej, jag vill inte sälja någonting till dig, förstår du Kjell? Så här. Jo, du vill sälja någonting och jag är inte intresserad. Hej då.
Men det är också ett otacksamt jobb.
Det är fruktansvärt otacksamt. Åh, jag inte skulle vilja ha det jobbet. Ja.
Hörru du, jag en som jag blir glad. Jag svarar aldrig, för jag svarar aldrig på nummer. På min privata telefon svarar jag inte på nummer som jag inte har inlagt. För jag, det är ju 98% är det försäljare. Annars, och normal människa skickar jag annars ett sms. Hej, jag försökte få tag i dig, jag har ett nytt nummer. Ja. Men då kommer det alltid en gång per år vid den här tiden. Den ringer, jag svarar inte. Och så kommer ett sms. Hej, det här är Anna från Synskadades Riksförening. Du har ju sponsrat oss varje år nu. vill du sätta in samma summa så skickar jag en kökshandduk. Och du skriver alltid, hej Anna, det gör jag med glädje. Klart jag sponsrar. Jag tar gärna en kökshandduk. Ja. Ja,
jag såg någon här på Twitter häromdagen som jag kunde relatera lite. För det står så här, nu har den tiden kommit där jag har vunnit en extra lott på postkodlotteriet.
Ja.
Och sen så kommer de att höra av sig och fråga om jag inte ska behålla den extra lotten. Och då kommer jag att svara nej och så kommer allt att bli som vanligt. Ja. Och det är lite så också. Och ibland händer det att jag också vinner på postkodlotteriet. Och då är det inte det att det kommer inte hem någon sån här Putte Nelson och drar ut ett guldkuvert där har vunnit 10 miljoner kronor och så här, utan då så här, du har vunnit 3 handdukar signerade Ernst. Alltså det är det jag vinner.
Det är som glädje, det är så stor glädje när man får dem. Stor vinsten. Stor
ja, ja,
vinsten.
Verkligen. Ja, vi har glas har vi vunnit också. Eller alltså, vi säger, man väljer ju vinsten, men det finns ju, alltså, det är ju inte det. Ingen spelar på postkodlotteriet för att få Ernst-handdukar eller glas i Orrefors, utan man vill ha 10 miljoner kronor på ett bräde.
Liksom. Det finns en scen, den har du ju säkerligen sett. Jag vet inte riktigt exakt hur din julafton ser ut. Men det visas ju alltid Svensson.
Ja, just det.
Firar jul,
just
den det. Kanske du har sett någon.
Vad är det där för stolpskott? Vad är Arne Weise?
Exakt. Ja. Och då där Lina i familjen. Det här går ju varje julafton, ni som lyssnar är säkert sett det. Då säljer hon lotter för sin hästförening. Ja. Och så då pappan där, Gustav, han, jag vann andra pris! Vet du, han hade vunnit 2 nummer av min häst. han tror också att det ska vara de 10 miljonerna.
Och det är sällan det är det om. Alltså, nej.
Du, på tal om det där spåret, jag vet inte, man vet ju aldrig var vi hamnar. Har du haft mycket sånt med dina döttrar? Alltså så här, det har varit, jag vet inte riktigt om de har sport och sådär, för det är ofta där det kan vara kopplat,
ja,
att säljas bingolotter,
ja,
eller
nej, inget sånt.
Kokosbollar,
ingen,
eller?
Ja, precis, ingen sport eller så, utan det har varit via skolan så skulle de sälja några kakor någon,
ja, just det,
och så här.
Ja.
Och
för klassresa typ.
Ja, precis, och yngsta dottern sålde majblommor också,
ja.
Och i början så liksom var hon kavat och gick ut där med sin väska, ja, med sina majblommor, och sen så efter ett tag så kan vi hjälpas åt eller så, ja. Så jag har personligen inte stått och sålt majblommor. Jag köper ju hellre upp hela lagret själv än står ut och säljer majblommor. Men däremot är det väldigt, alltså, man kan raljera, men det är väldigt viktig verksamhet. Så,
gud, ja.
Men
ja,
det är svårt att stå där och sälja,
ja,
dem.
Nej, men det är ju någonting bra, för barnen får ju också lära sig om, alltså, ett arbete på,
ja,
ett,
ja,
sätt,
ja,
och pengars värde och sådär.
Det här är ju också, men det här är också verkligen, det här hör ihop med vem personlighet man har, ja, liksom. Om man är, så att man inte kanske tycker att det är så jättekul, så vill du köpa majblommor?
Ja. Ja, men nej, precis.
Okay. Det, ja. Så här, någon gång så kom det fram någon till mig så här, vill du köpa majblommor? Så visar jag, för hade jag redan, ja, den, så här, jag har ju den här. Ja, men du kanske köper flera. Det var nästan så att jag lust att göra det bara för den tilltaget.
Ja, just det. Det var en god entusiasm. Nej, men nej, och jag har ju för litet barn, tänkte jag säga, för att det ska ha hänt så mycket. Men det har ju sålt skakor, ja, där, och de köper man ju med glada ligan.
Ja, just det.
Vet jag att du också gillar de här de fyrkantiga burkar.
Ja, just det. Konrads kalaskakor
och Dagens dammsugare och så vidare.
Ja, just det.
Jag vet jag att jag har levererat till det också från någon.
Just det.
Någon. Men, så det har väl handlats. Sen var det så i där inför årets jul. Ja. Då sålde min son såna jultidningar.
Ja, just det.
Och det, jag hittade faktiskt riktigt bra grejer där som jag använde dagligen. Sån här sopsorteringsstation.
Ja,
var,
jag vet precis.
Därifrån. Ja. Men då det var så här fint. Han slet verkligen. Och så var det så här, han ville ha en dator. Det, ja, var liksom målet.
Mm. Mm.
Och så fattade sig lite. Han var så på den dagen, han var så här ledsen. Pappa, jag kommer inte klara det här. Och jag tänkte så här, men det var så lätt för 500 till, säger vi. Så, ja, var han där, så tänkte jag, ja, men jag ska inte ge han det än, utan jag tänkte, men det här löser, annars köper jag något mer, ja, liksom. Han, ja, har ju slitit som ett djur. Så jag bara, men det kommer lösa sig. Och sen kom ett par kompisar över till mig på kvällen, och de gick ju löst där, så att det löste. Och han var så tacksam. Och det hade han ju inte blivit om man inte fått känna på det, pappa, det här kommer inte gå. Jag har slitit, det kommer inte gå. Det har varit en sån otrolig lycka och tacksamhet.
Ja, ja,
förstås. Ja, men just det. Hårt arbete lönar sig. Ja, men någonting sådär. Men ja.
Där har ju, alltså min yngsta dotter, även hon, även den här gången var det hon som sålde jultidningar ja. Också under flera år. Och hon började med att liksom, ja, sälja till oss och sen till församlingen. Ja, i och för sig, jag hade med mig den till jobbet någon gång och ingen köpte. Hon sa, nej, så där håller vi inte på med, så de. Och men också till släktingar och sådär skickade jag ut. Så här, så. Men sen, senaste åren så... Pappa, vill du köpa något? Ungefär så, inte det. Ja, och, men sen så var det så att när hon slutade, det var ju så här, jag tyckte det var så skönt att få hem dem där. För att jag vill ju alltid köpa 91 Karlsson, ja. Kronblom, Åsa Nisse och Lilla Fridolf så, varje år.
Ja, och de finns ju alltid där.
Och de finns ju alltid där. Mm. Och så kanske någon annan också. Förra året köpte jag Skräck, en bok om skräckfilm och så. Eller skräckfigurer och så. Ja, och så det var lite otrevligt sen när hon skulle sluta sälja. För det måste jag ju köpa av någon annan som kommer. Och då får jag ju inte behålla katalogen. Utan då får jag ju bara, nu står de där och tittar men jag ska fylla i. Liksom. Här kunde jag ju själv sitta och bläddra.
Så sen är det till, så här nu. Ja.
Så jag började sälja själv. Det var dit jag ville komma. Så jag tog över efter henne sen. När hon slutade sälja så tog jag över efter henne. Så att nu säljer jag själv jultidningar till mig själv varje jul.
I ditt namn?
Nej, i hennes namn. Ja. För man får nämligen inte vara... Man får inte vara så gammal som ens hon är. Så
nej, jag tänkte det måste ju vara...
Jag tror att man får vara 18 eller något sånt kanske. Eller 17 någonstans där. Så att de senaste åren har hon sålt... Ja, hon blir yngre och yngre för varje år hon säljer så att säga. Man får fylla i födelseår och så fyller jag i hennes födelseår minus 3 eller sådär. Ja. Så att så nu ser det... Ja. Alltså, men jag går inte heller ut på stan och säljer dem.
Jag
säljer till mig själv och till min bror faktiskt. Ja.
Det är kul att du gick runt i kaftan i området med en bibel.
Alltså,
och
jag
vill du höra om Jesus?
Vill du höra, Jesus eller Kronblom? Det får det här avsnittet heta idag. Kommer det heta Jesus eller Kronblom?
Det är en otrolig syn när du går runt här. I kaftan med både bibel och jultidningar.
Ja, absolut.
Får det vara lite Jesus? Nej, men, ja, men det tar
men Kronblom då?
Nej, tack. Men jag tar gärna en liten vers.
Jag har också en nattvar. Mm. Tidningskolportör. Eller?
Det kan ju bli en spännande skrivning då till domkapitlet. Jag vet inte riktigt vart det skulle hamna. Men det, jag bara...
Nej, men någonting skulle nog kunna komma på mig med. Och nu har sitter jag här och outar det här också. För att om nu sitter kanske den här Bra Böckers julförlag eller vad det nu kan heta. Jul, och lyssnar och så hör jag... Ja, den här Filippa. Ja, hon finns inte egentligen.
Eller hon är avstängd.
Och då blir avstängd på evig tid liksom. Och hennes barn kommer att bli avstängd.
Men du...
Kommer
att
vara så sjukt.
Det var ju ett barn på henne.
Jag kan börja, jag kan skriva in att Alexander ska sälja jultidningar. Han fyller snart ett år så att han kommer att vara riktigt bra på det här. Ja, det är väldigt bra. Så de talat om jultidningar denna vackra vårdag.
Ja, men verkligen. Mm. Det är bara, nu går de ju också att köpa på nätet. Alltså, ja, man skickar en länk och så kommer man. Ja,
precis, det går ju också. Och de är inte billigare i katalogen. Så det är inte därför man gör. Utan det var bara för bekvämligheten att få dem samlade på ett och samma ställe. Så, ja.
Ja, men jag vet inte riktigt hur vi hamnar.
Men det vet vi ju sällan.
Utom ryggen då är det bra, eller?
Ja, just det. Utom ryggen så är det bra.
Ja, absolut. Det låter bra det. Hörru, du, har vi hittat någonting vi vill liksom prata om annat?
Vi ska väl lämna jultidningarna.
Ja, kanske vi gör en stund.
En person, jag läser ur kyrkans tidning här. En person har upplevt sig diskriminerad av Norrköpings pastorats jobbannons. Hen tror inte på Gud och vill söka jobb som administratör i kyrkan. Diskrimineringsombudsmannen har inlett ett tillsynsärende. Den person som lämnat in klagomålet uppger att han känt sig diskriminerad under sitt jobbsökande på grund av hur 3 annonser för administrativa tjänster utformas. Det som anmälaren reagerat på är formuleringen: vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och att du delar kyrkans värderingar. Själv har anmälaren gått ut ur Svenska kyrkan och uppger att han inte tror på Gud. Ska jag bli straffad för att jag har gått ur då? Trots att jag kanske är den bästa administratören skulle kunna få på den platsen. Att man är chanslös redan från början. Den här personen frågar sig också om det inte ska vara möjligt för personer med annan tro att söka tjänsterna. Ska inte en muslim eller jude få söka då heller?
Mm.
Och så är det här, diskriminering är förbjudet enligt lag. Uh-huh. Så att vi får se vad som händer. Eller det kanske inte får se någonsin.
Nej, jag tycker att... jag såg... det här första gången jag hörde, men jag såg lite delande om det på på Facebook utan att kunna läsa artikeln då. Men så att jag har levt med den ett par dagar, så ska jag säga. Och svängt lite. Men jag kan också säga välkomna en sån här grej på ett sätt. För att det står i alla våra annonser också. Jag vet, nu var det så länge sedan vi... Jo, men det sökte vi en präst nyss. Strunt i det, men alla andra tjänster. Jag tror att det är samma sak där. Du ska vara med, vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar. Ja, någonting sånt där står det oavsett tjänst. Så. Och där har jag alltid varit så här, men ska du vara i alltså är du musiker, pedagog, självklart präst.
Då
förutsätter att du har en personlig tro. Ja, så att det blir väldigt svårt att jobba med detta. Men är du en duktig administratör och är med i Svenska kyrkan och delar dess värderingar, så tycker inte jag att man kan kräva en personlig tro. Nej. Och det gör man ju inte heller här i annonsen.
Nej,
utan det är precis samma som sätt som vi annonserar. Att vi ser att du är med i Svenska kyrkan och att det delar. Och det tycker jag är rimligt. För att annars får ju alla vi göra om att... Om det slår ner på det här att det inte är okej, att det är diskriminerande, då blir ju någonting för Svenska kyrkan att verkligen titta på i sin
fundering. Jag vet inte, jag tycker på något vis känns det som att det alltid är Svenska kyrkan som drabbas av de här sakerna. Liksom, för att det är så, jag hade någon, jag kommer inte ihåg när det var en diskussion här om dagen jag var inne i också. Det här, och det handlar om det här, vad kan vi kräva liksom? Vad kan vi kräva av folk? En vanlig, som sagt, som vi har sagt 1000 gånger i den här podden, ett företag, Volvo, som kräver av sina företrädare kanske att de faktiskt kör Volvo, eller att de absolut, i alla fall inte går ut och gör reklam för Porsche i en annan annons.
Men du skulle som Volvo i koncernen, om du skulle bli någon ingenjör där eller någonting, kommer inte de kunna kräva att du kör Volvo. Och det kanske inte heller krävs för att du ska vara en duktig mekaniker eller ingenjör för Volvo. Sen däremot att gå ut, vad de nu skulle ha för forum, men att promote, göra reklam för något annat, ja, men det är väl en annan sak.
Det kanske var ett dumt exempel också, just Volvo. Men något,
ja, men jag förstår hur du menar.
Det är konstigt tycker jag egentligen att vi kräver saker. Ja, det här, så här, skulle inte en muslim eller jude kunna söka heller? Nej, kanske inte. Liksom, så, för att det självklart, jag håller självklart med också om det här att det är skillnad på om det är en administrativ tjänst. Där det handlar om att, inte vet jag, räkna löner, kontera fakturor eller vad man kan veta. Så här. Att självklart, eller till och med en, jag inte vet jag, vad som helst, någon som städar här. Det spelar ingen roll egentligen, de behöver inte ha en, som du säger, en personlig tro. Men jag vet inte, det är inte så himla konstigt att man begär det ändå, tycker jag. Att det liksom, för det är ju ändå en... Man är ju anställd i en speciell...
Det är en väldigt speciell kontext, och du är ansiktet utåt. Och du är en företrädare för organisationen. Men återigen här, det står ju inte att de kräver att du ska ha en tro. Utan det står att du ska dela våra värderingar. Sen är det klart att kräva ett medlemskap. Mm. Ja, där kanske de slår ner. För att det är ändå en ekonomisk grej. Mm. Alltså du betalar liksom en medlemsavgift. Alltså för mig har det alltid varit självklart. Jag har inte tänkt på det. Men nu när jag läser försöker jag se mig på andra glasögon än mina egna. Jag kan förstå på något sätt att någon reagerar och att det blir så här. Sen behöver inte jag tycka att det är rätt. Men jag kan, jag vet inte, någonting i mig välkomnar bara för att se var det landar. Och förhoppningsvis landar i ett avslag att nej, men de har följt allting. För jag tycker alltid så här, vi måste tåla så att granskas. Så är det ju.
Men vi måste också kunna hålla på oss själva på
absolut,
något
utan att avkall liksom, på vår egen grej.
Precis. Och jag tycker också att det kanske är, utan att känna den här personen såklart, så jag tycker att det är också lite märkligt som man har aktivt gått ur Svenska kyrkan.
Varför vill man jobba
i Svenska kyrkan då? Jag tycker det är lite konstigt faktiskt. Jag har inte alls svårt att förstå att man kräver att jag menar att vi ska, som sagt, precis, man ska dela värderingar.
Jag trodde ju när jag såg om det här att det hade varit så att den hade inte fått jobbet. Alltså blev vi kallad på intervju också.
Men inte fått det,
Så jag tänkte.
Men här var diskriminerad redan av annonsen.
Så av annonsen, ja.
Och det var väl speciellt också, kan jag tycka. Men man vet ingenting om bakgrunden eller så här. Men nej, jag har svårt att förstå. Jag kan inte riktigt bli... bli upprörd över att man har de här kraven. Faktiskt.
Nej, det blir inte jag heller. Men ja, men jag tycker det var någonting som kittlade lite i alla fall.
Ja,
ja, men vi tål att granska, så det här är bra. För att den här formuleringen använder alla annonser jag ser. Har
absolut,
den här,
ja, liksom. Visst. Det står med för att ja, det är inget ovanligt alls.
Nej, precis. Ja.
Vi får se, det vore kul att veta, ja. Det är intressant att veta vad som händer.
Ja, precis.
Här är en liten annan artikel som en insändare, eller en debattartikel, hur man nu vill kalla det. I Kyrkans Tidning också. Och den är lite åt kanske det humoristiska hållet, eller hur man ska säga. Sveriges Radio sände under påsken en talkshow om påskens händelser, symboler och musik under medverkan av två präster. Här med några dopp i grytan. Om man firar en stor fest så är det liksom tredje dagen som är den här liksom. En väldigt vanlig liksom tolkning av det är som är kristendomens berättelse liksom om Jesu död och uppståndelse. Att det finns såna här liksom stunder och situationer då man liksom har, som hon beskriver, att man gjort liksom andra val. Det vi firar, det är ju liksom hela det här kosmologiska dramat som allting är insatt i, liksom tar sin bakgrund i skapelsen och sen på något sätt mynnar ut eller liksom når någon sorts kärnpunkt i döden och uppståndelsen. Det är ju någonting som händer liksom. Det finns ju berättelser i Bibeln och evangelien där folk uppstår från de döda. Men det får liksom ingen vidare uppmärksamhet. Det borde vara liksom lite spektakulärt. Och så fortsätter det så här. Och så står det dessutom. Och mycket mera av samma sort, reservation för eventuell felhörning. Dessutom sänds ett kortare program där två präster talar om påskmåltiden. Och där förekommer mer än 35 liksom på 20 minuter. Någon sa en gång, i min faders hus finns många boningar. Detsamma gäller säkert kyrkans hus. Någonstans i en bortglömd korridor sitter kanske en övergiven tjänsteman drabbad av egenheten att bry sig om språket. Mycket beroende på att husets hela syfte är att föra ut ett budskap där språket är verktyget. Lyft in honom eller henne i värmen. Ja, för det första så... Ja, man kan ta det här på två sätt. Man kan nalka sig detta från två håll.
Mm.
Det första är ganska komiskt att någon har suttit och räknat att det förekommer 35 liksom.
Mm.
Man har alltså inte lyssnat så himla noga kanske på liksom innehållet. Utan man
har bara lyssnat,
lyssnat på liksom.
Mm.
Och då så räknar man 35 stycken på 20 minuter.
Mm.
Och kanske har personen i fråga räknat, även de andra, jag vet inte. Det framgår inte av artikeln. Det är det ena, det blir lite komiskt och man kan slå sig lite för pannan, bli lite trött på att personen i fråga inte har lyssnat bättre på innehållet. Ja. Liksom.
Men å andra sidan,
ja. Så är det ju lite viktigt kanske att vi vårdar vårt språk. Att du och jag sitter här och pratar, det här är ju extremt spontant det vi säger. Vi har, liksom, vi har förberett ibland ämnen eller vi har plockat fram artiklar och så. Som vi pratar om, så att det är förberett på det sättet, men vi har ju inte bestämt i förväg vad vi ska säga.
Nej.
Utan det hittas ju, om nu någon hade trott det, så hade vi inte bestämt i förväg. Vi
ska
tala om Kronblom idag.
Nej,
till exempel.
Precis, varje avsnitt blir sin egen resa.
Så är det, vi vet inte var vi landar riktigt, men fast vi förbereder det. Och så det är ju som ett samtal som du och jag för. Men om jag däremot skulle ha en predikan i radio till exempel.
Ja.
Det här är, nu kommer jag ytterligare ett steg här. Har jag en predikan i radio, då tycker jag att det är viktigt att man formulerar sig på ett fint och bra sätt.
Ja.
Alltså tydligt och kanske lite vackert språk och så här. Det skadar inte tycker jag. Men, nu har inte jag hört det här, men uppenbarligen så är ju det här också ett samtal, om jag förstår det här rätt då. Det är en talkshow om, vad stod det, en talkshow om påskens händelser under medverkan av två präster.
Och då har vilket suttit, forum var det?
I Sveriges Radio.
I Sveriges Radio?
Ja.
Det missade jag den, okej.
I Sveriges
Radio. Då följde lite det jag skulle klanka ner på. Men ja,
kört. Ja, och då är det ju så att sitter man i ett samtal, då är det ju... Ja, två präster är väl människor de också och formulerar sig på det sättet. Alltså det kommer ju något spontant som de inte heller har förberett innan. Jag kan inte tänka mig att om de skrev ner det här som manus skulle de inte ha 35 liksom på 20 minuter.
Det skulle de ju såklart inte ha.
Utan det handlar om att det är det talspråk man använder. Och det är väl fint att vi använder ett talspråk när vi har samtal. Det här kommer ju ingen som lyssnar ihåg och inte jag heller, fast jag har ju hört om det och läst om det och så. att under radions tidigaste år, då hade man ju, dels hade man ju föredrag, och det var ju såklart manusbundet, men även när man gjorde intervjuer med någon, man hade en liten person som intervjuades i radio, så hade man också ett manus man hade förberett innan. Allt var förberett så att de visste exakt hur de skulle formulera sig när de talade om detta ämne. Och så sa de samma saker som de hade beställt innan. Liksom. Och det, dit vill väl ingen, hoppas jag. Nej. Inte den här personen som har skickat insändaren heller.
Okej. Jag vet inte riktigt vad vi ska börja med det. Så här. Nu var det ju Sveriges Radio, då kan man kanske kräva någonting. Jag tänkte att det var kanske en lik någonting vi gör, någonting lokalt. Facebook eller någonting. Jag hörde faktiskt inte den första raden. Och för då tycker jag att lyssna inte då. Men är det Sveriges Radio och, men då kommer ju också den här andra delen. Ja, men då finns ju nervositet. De här prästerna är säkerligen inte vana att prata i Sveriges Radio.
Och då
är det här nervositeten. Det ser ju vi, eller när vi börjar med podden i sin linda, hur mycket och sådär, som vi nu har jobbat bort. Och du klipper bort det. För man känner sig mer trygg i det här forumet nu än vad vi var från början. Likadant är det ju med alla de här Facebook gudstjänsten och allting som har varit. Du är väldigt duktig på det och kände dig bekväm väldigt tidigt, medan kollegor känner fortfarande att det är ett ganska obekvämt forum. Man vill ha sin församling, det är det man har tränat för, det är det man kan, och att man blir obekväm i det forumet. Och likadant här kan man väl tänka sig att det är obekvämt. För jag gillar ju, jag lyssnar ju så himla mycket poddar, och det är väldigt få, om det är ens någon längre jag lyssnar på, som har något förskrivet. Utan det är ju driftande, det är ett samtal. Och då blir det ju mycket sådär. Sen kan väl jag också ibland störa mig på hur vissa, om de har något sånt återkommande ord hela tiden. Ibland kan det ju ta lite fokus. Jag kan inte komma på en exempel nu, men jag sitter och tittar på de här andakterna, så blir det ett ord som kommer flera gånger. Och det är ju en nervös grej och men det är ju intressant vad det är för människa som har suttit och räknat
liksom.
Och måste ju då ha backat och
ja, just det. Kolla igen här.
Nej. I ett sån här tidskod, du vet. Att
ja, just det. 17, där, så, ja, precis där. Där
första, vara, liksom. Andra, tredje. Ja, jag vet inte.
Nej, det som sagt, det var väl lite kul.
Det skulle ju vara väldigt irriterande om det är ett forum där man vet att det är förskrivet. Alltså, vad heter de då? Sommar och vinter i P1.
Just det.
Där är det ju tokskrivet, det hör man ju.
Det hör man ju ganska ofta.
Det här är min sommar. Och sen visar bättre på den andra, såklart. Men där är det ju också mycket. Varje år så finns det ju folk som inte är medialtränade. Mm. För de har gjort någonting och så. Men man hör verkligen att det är skrivet och där ska det vara skrivet. Så skulle det vara där någon som satt och bara tjabba, då kanske jag också skulle tänka, men det här var inte så bra, för det här är liksom, ska vara en produktion. Men är det ett samtal? Nej, men det ska ju vara levande.
Man kan ju inte behöva tänka så himla mycket på språket när man för ett samtal med varandra. Det var som sagt, det var mest en kul...
Frikänt.
Ja, precis. Sveriges Radio är frikänt. Eller prästerna, kanske. Jag har hittat en ledarartikel, eller en ledartext här, Kyrkans Tidning, av Jonas Ek. Och det här är egentligen inget som, jag vet inte, vi kan diskutera så mycket om det. Men det handlar om läger och kyrkans läger.
Mm-hmm.
Lägerpedagogiken är kanske kyrkans främsta pedagogiska verktyg, står det. Hur bildas man i kristen tro? Det finns en rad redskap för människors kristna bildning. Texter och praktiker för den enskilde, folkhögskolor och studiecirkelkulturer för den gemensamma folkbildningen. Men lägerpedagogiken kanske ändå är kyrkans främsta pedagogiska verktyg. Det finns det till och med forskning på. Svenska kyrkan har en gedigen lägertradition, inte minst för körer, konfirmander och ungdomar. Att åka på läger är en kungsväg för att få lära och växa. Det är att lämna invanda vyer för nya perspektiv. Att få resa bort kan innebära att man verkligen hittar hem. Det tycker jag är en fin formulering.
Mm.
Många inom kyrkan har präglats av lägerkulturen. Det är alltid ett äventyr att komma hemifrån och in i nya sammanhang med andra roller, relationer och förväntningar. Kristen tro kommuniceras också väl när människor delar liv med varandra. Äter och sover, leker och lär, lever och längtar. På lägren minskas dessutom det avstånd mellan undervisning och gudstjänst som annars lätt kan uppstå. Helheten i tron tydliggörs när andakt och gudstjänst blir naturliga ramar för dagens liv och lärande. Och det här är ju något som vi skulle kunna skriva själva. Ja. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga egentligen.
Nej, jag trodde det skulle komma en twist kanske.
Nej, det kommer ingen twist. Nej. Men en liksom förstärkning kommer.
Ja.
Och det är, han fortsätter här, Jonas Ek. För flera år sedan ramlade jag över en trycksak som hette Gamla Masthuggspojkar. Utgiven 2010 av Göteborgsförening med samma namn. Där beskriver en äldre man sina minnen från 1950-talet när församlingens ungdomsgrupp var på vårläger på Åstiftsgård. Vi kände oss privilegierade som fick äta i matsalen och blev inkvarterade i trevliga rum, skriver den här mannen då. Vi hade sannolikt bibelstudier eller något annat uppbyggligt, men det har jag glömt. Däremot glömmer jag aldrig fotbollsmatcherna som jag spelade, eller som vi spelade. Mm. Och det står någonting annat också här. Då skriver Jonas Ek, det exakta innehållet i det explicit uppbyggliga kan man ha glömt. Men kittet däremellan, att dela livet genom att tillsammans äta, sova, bada, sporta, förmår bygga minnen och skapa relationer för livet. Lägret bildar och formar människor.
Ja. Och det här är ju kunnigvis.
Det här skulle vi kunna skriva. Skrivit, ja. Och som sagt, egentligen har jag inget mer. Det här är någon sorts introduktion till att man har haft en bilaga om som heter tro och liv eller tro och tanke eller något. Men jag känner här just, det här är ju någonting som vi talade om förra året när vi var på hemmaläger.
Ja.
Vi kallar det för läger, men vi har ju inga övernattningar. Och i år vet vi fortfarande inte hur det blir. Och det här, just det här liksom, kittet däremellan, att dela livet, tillsammans äta, bla bla bla. Det är ju det som man inte får ha, eller får ta del av när man har ett hemmaläger.
Nej, precis.
Självklart, vilket också Jonas Ek skriver, naturligtvis är det så att alla vill inte åka på läger.
Nej.
Och det är en annan grej.
Och du och jag är väl inte riktigt rätt för det, att ha det. Alltså jag tror att vi har kollegor runt om, jag vet att du och jag har kollegor både i vår egen församling och runt om i landet som man har hemmavarianter bara. Och just gör det säkert med hur bra som helst, garanterat. Du och jag är bättre lämpade att åka iväg på läger.
Mm.
För att det är så vi har byggt vår pedagogik och tanke liksom, och hela det där. Så att när vi fick göra det förra året så var det väl ingenting vi jublade över. Men resultatet var bättre än vad både du och jag hade tänkt att
det absolut.
För det var ändå något shit däremellan och för att de inte har något att jämföra med. Men, vi lämnar det. Så är det klart att läger är ju kyrkans... Ja, men det är det starkaste kort skulle jag vilja säga för att bilda gemenskap. Och nu har jag sista åren kommit in i en nytt sammanhang i Alfa som är alltså, utbildning som är då kristen tro för vuxna. Så man ses varje vecka och sen är det en helg.
Mm.
Och den där helgen, det är ju den som ledarna pratar om precis som våra konfaledare gör. Att alltså förträffarna är en sak men det är lägret som är grejen. Och här också, nu ger ju de här hemmaträffarna mer än vad våra förträffar gör, för att det är så stora delen av den här alfakursen är ju hemma. Men det liksom faller lite om man inte får till den helgen.
Mm.
Och helgen är uppbyggd precis som vi gör när vi är på läger. Man äter, man men ni vet gemenskapen det händer någonting där för att vi är iväg. Och jag hade ju inte suttit här idag om det inte, det tror jag inte, om det inte hade varit för lägerverksamheten och gemenskapen. Jag hade nog inte, visst hade jag konfirmerat, men hade sen att vara ledare bara hemma, hade jag inte fått några goda år i början tidigt åka som konfa-ledare på läger. Ja, vet inte hur mitt liv hade sett ut idag. Nej, och det har vi ju hur många som är som vittnar om. Och vi har ju sådana här som, och där kan man ju också problematisera det något då, att vi har många som är, de har så lätt att känna sin tro, leva sin tro. Det är lätt att vara kristen på läger som jag vill säga. Och det finns ju sanning i det.
Mm,
det känns starkast för mig också då. För att man har ett schema lagt, vi har en gemenskap, vi har en stämning som bara gör att men det här är gott liksom.
Mm.
Och vi har ju många av våra ledare som nu inte ens bor här utan de pluggar runt om i landet och så kommer de hem till sommaren när det är dags för att åka på läger liksom.
Just det.
Och det är starkt. Och det får väl vara så då. Alltså så. För hade vi inte haft det, då hade de inte kommit alls.
Kommit alls, nej just det.
Men sen är det klart att det finns en problematik. Så här. att det är svårt för oss att återskapa det här kittet och det när vi är hemma sen.
Alltså just det.
Det är ett långt precis. Steg, kan det vara, att gå från att vara ett konfirmand på ett läger, kanske också en ledare ett par gånger, och komma in i söndagens gudstjänst.
Mm.
Det ser vi ju, det ser vi svart på vitt. Sen att hitta in i vår ungdomsverksamhet som kanske är mest lämpat för dem. Ja, men det kanske går, men det är ändå svårt att återskapa det där hemma.
Det.
Liksom.
Det finns de där två veckorna, så har man det här och sen så är det borta på något sätt. Ju. Ja. Så är det ju. Mm.
Men läget är ju otroligt. Och vi hade kunnat skriva det här.
Här har vi en artikel som, jag vet inte, det var bara häromdagen som någon raljerade lite grann, som jag hörde, om det här med att vi varje år så tänker, men i år har inte riktigt fullt så många gått ur kyrkan som tidigare. Och att det är, man ser det som en positiv grej liksom. Och det är det ju. Men ovanligt många medlemmar lämnade kyrkan under mars, troligtvis för att deklarationsblanketten kom in. Ja. Men hittills i år har 1500 färre lämnat kyrkan jämfört med samma period förra året. Så det är väl bra. Det får vi glädjas åt att det inte är riktigt lika många som gått ur kyrkan sen.
Men det här är ju någonting som är jobbigt. Alltså jag har ju en medarbetare i mitt arbetslag, i den som har hand och administrerar utträden och inträden. Så hon brukar visa för mig ibland så här lite ångestfyllt att här nu visar jag med handen en bunt, här är utträden och här är inträden.
Det är en viss skillnad på buntarnas tjocklek kan man säga.
17-2, alltså så.
Ja, just det.
Om det nu var så, det drog till mig. Men liksom buntarnas tjocklek visar sitt, talar sitt tydliga språk liksom. Och jag vet inte. Jag önskar att jag satt med svaret. Jag tänker att vi drar vårt strå till stacken. Vi gör det här. Du är väldigt medial inom dina cirklar då, så att säga.
Ja, just det.
Och vi gör gott liksom. Men som vi har tagit upp varenda gång, vi kan göra hur mycket gott som helst och så kommer det en skandal. Ja, och då överbryggar det allt goda vi har gjort. Ja, liksom. Någon hittar på något dumt. Det blir någon, vad det nu är. Någon skandal som hamnar i den profana medien. Liksom.
Ja,
någon präst gjort det här. Ja, det lämnar. Ja. Eller det då när man får deklarationen och säger, oj, så här. I ärlighetens namn. Hade jag inte haft någonting med kyrkan att göra. Och inte ville gifta mig. Alltså jag har inget med kyrkan. Mm. Och får en deklaration och säger att men det dras så här mycket varje år. Som jag då istället kan välja att lägga på en organisation som ingen aning, jag tycker det gör det jag vill. Det är ju inget konstigt.
Nej, nej.
Det är ju inte det.
Det är tråkigt, men det är inget konstigt. Nej.
Men det är egentligen inget konstigt liksom. Liksom. Att folk gör så. Det är inte det. För har du ingenting.
Jag försöker hitta på något om det vore så att jag på min skattsedel skulle betala varje år till någon annan organisation som jag tänkte säga Röda Korset, men det skulle jag kunna tänka mig att betala till, men att det var någon, för det ska ju också vara, för många är nog överens om att kyrkan gör, de flesta är nog överens om att kyrkan gör bra saker, sen kan man tycka illa om kyrkan, men att man ändå gör bra saker, man har välgörenhet eller vad man nu vill kalla det för, man vårdar byggnader, tycker en del är bra och sådär. Så att det är ju inte liksom, det är inte lätt att hitta
tänka. Går inte att jämföra riktigt med någonting. Det är så brett.
Ja.
Vi är en så bred organisation. För hade vi bara jobbat med ACT, alltså och lokal diakoni. Vi säger lokal diakoni och internationell diakoni. Vi säger att då har vi väldigt tydligt, då blir vi mer som Röda Korset. Alltså det här, bara hands on. Men nu är ju vi så mycket annat också.
Ja.
För att det vet vi ju. Varför är folk med i kyrkan? Ja, men det är för alltså gemene man som inte har någonting. Varför stannar man på kyrkan? Jo, för att kyrkan gör mycket gott för näste.
Precis.
Så att det kyrkan skulle kunna bli bättre på är ju visa på de sakerna. Det här gör vi. Vi gjorde en ride för något år sedan. Det vet inte om var i vår egen då, men den går ut till alla hushåll, kyrkporten. Så gjorde vi så här, det här går medlemsavgiften
just
till.
Just det kommer jag ihåg.
Fint illustrerat och barn, allting sådär. Jag tror att sånt är gott. Liksom.
Ja, just det.
Men det är svårt för den som inte tar del av kyrkan och bara får sin deklaration och ser det svart på vitt. Så mycket, och vad får jag för det? Ja. Vi har ju också väldigt lite exklusivitet. Det har vi också pratat om tidigare. Vad får jag då?
Ja, just det.
Så.
Just det.
För att om jag är medlem på Coop, som jag är, ja, men då får jag ganska så här, nu har det handlat så mycket, nu får du en ny 10% check, eller du får bla bla bla. Det blir
precis,
någonting.
Precis.
Eller, ja. Eller som också de där mataffärerna har. Om du är pluskund eller kund bla bla bla, så får du, ja, men då är det här priset.
Ja, ja,
och det är tydligt liksom. Men vi kanske skulle kunna hitta några saker som
och det är där är ju också en, för det där diskussionen kommer ju upp med jämna mellanrum. Ja. Ska vi kunna ta betalt för begravning av de som inte är medlemmar i kyrkan? Och så diskuterar man det här och så säger man att vi är en folkkyrka. Nu är just begravning ett dumt exempel, ja, för att det tar vi faktiskt betalt.
Ja.
Och även om det är någon som ska gifta sig som inte är medlem, så kan vi ta ut en avgift. Men får vi ta del av det här? Får vi ta del av det här om vi inte är medlemmar? Och då är det ju inte jättekonstigt egentligen att säga nej, det får ni faktiskt inte.
Nej.
Men samtidigt, vi är en folkkyrka, alla ska få komma.
Ja.
Trösklarna ska vara låga.
Den pastorala omsorgen sträcker sig i vårt fall till, eftersom församlingen är till lika kommungränsen, så alla, vi är, jag tror att det är 70 000 som bor här, så att det är 34 000 som är med i kyrkan. De andra 36 000, ja, får ju vara med i alla fall.
Ja.
Alltså, kommer, vi kollar ju inte det, och det är så vi vill ha, för att det är en folkkyrka. Men vid någon punkt så kommer det där bli problematiskt.
Ja, absolut. Absolut.
Vi börjar gå åt det hållet, men det är... Ja.
Vi kommer att hamna där, ja, så ja. Kan man nog säga.
Heja, heja! Nu tar vi en andakt.
Nu tar vi en andakt. Och kommande söndag heter fjärde söndagen i påsktiden. Rubriken är Vägen till livet. Och jag läser ur Johannes evangelium. Jesus sa: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen? Och när han säger jag går till Fadern. De sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen, och då ska ni glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Jag blev lite full i skratt där, för att jag tycker han tjatar ganska mycket här, Jesus. Det är liksom ungefär som ett litet barn som säger: titt ut, nu ser du mig, titt ut, nu ser du mig inte, titt ut, och sådär. Men det här är väldigt vackert. Jag ska se er igen och då ska ni glädjas, ingen ska ta er glädje ifrån er.
Precis.
Ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje.
Mm.
Det är ju jättefint, så det är den är kanske inte 100% begriplig som vanligt eftersom det är Johannes.
Nej, men,
men väldigt vacker, och man gör, jag gör som jag brukar, jag plockar ut vissa delar av den som jag tycker det här.
Nej, jag tycker fint. Att bilden av kvinnan som föder också är väldigt vacker.
Väldigt fin, ja.
Nu har inte du och jag fött barn.
Nej.
Men du har ju två barn, och jag kan tänka mig att din kära hustru tyckte ju att det var förfärligt, såklart, ja. Första gången, och så såg ni det där lilla, kom det där lilla barnet, och sen valde ni att skaffa till litet barn.
Ja,
så att,
precis.
För kärleken till detta barn övervinner smärtan. Och, ja,
precis, precis. Nej, ja, det är fint.
Också. Den är vacker, vacker.
Och det är någon sorts, också här, någon sorts, alltså vi får hopp. Det här skulle ju passa perfekt i pandemitiden här egentligen, den här texten.
Ja.
Nu kanske ni inte anar att jag är här, men ni kommer att få se mig.
Ja.
Liksom.
Ja.
Jag kommer. Eller
det kommer inte en tid igen som är fylld av glädje.
Precis. Ja. Ingen ska ta er glädje ifrån er. Och är det någonting vi behöver höra nu, så är det väl det. Jag tänkte sjunga en sång som, en psalm som har inte jättemycket med just den här texten att göra, men som passar alltid, kan man säga. Psalm 713, stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växt slingens skugga ej finnes hos dig. Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär, att du densamme är, evinnerlig. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet, ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger, det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Våren och sommaren, hösten och vintern, solen och stjärnorna på himmelblå, allt vad du skapat har, del ut i lovet tar, om hur underbar du är ändå. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet, ny är var morgon, din nåd är mot mig. Var dag du åt mig ger, det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Rening från synd du ger, frid som förbliver, kraft för var dags behov, år efter år. Framtiden ljus och lång möter jag nu med sång, tills jag hos dig en gång vid målet står. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet, ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger, det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig.
Stort tack för det, Kjell.
Tack.
Stor är din trofasthet. Tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Eller? Ja, det säger vi verkligen. Tackar.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!